Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Inte din morsa som vi heter nu för tiden.
Mm.
Vad var det som hände? Vi bara orkade inte vara några jävla supermorsor.
Nej, men jag började
säger du och dricker någon jävla nocco?
Jävlar ska dopa mässa.
Vet du att de där noccosarna, jag vet inte om jag är kraftigt indoktrinerad av min mamma som ju var så himla emot allt kemikaliskt. Liksom. Kemikaliesamhället var ju hennes största fiende. Så jag känner mig alltid som att jag inmundigar gift när jag dricker typ Red Bull. Förstår
ja,
vad jag menar?
Men det här smakar ju ingenting.
Naja,
jag är ju ute efter the doping.
Du vill ha koffeinet. Jag får ju sjuka skakningar av sånt där. Och extra hjärtslag.
Inte bra, det kanske är bra för dig som har missbruk i släkten.
Nej, jag tror inte det.
Du, hur läget?
Mycket bra, faktiskt. Och det är kanske min första punkt i den här podden. Därför att du och jag har ju pratat mycket om det, att vi har en så här över positiviserande inställning till livet och att det är vår krassa räddning i ett liv som har bjudit på mycket, ja, vad ska man säga, olycka.
Mycket kackelacka.
Mycket kackelacka över oss. Vi sa det ju när vi var på Mesias barnbyar och besökte Afrikas största soptipp. Och det var ju naturligtvis helt fruktansvärt, men du och jag, när vi stod där uppe så kunde vi ändå inte rå för att vi tyckte att det var liksom härligt. Till och med på liksom världens vidrigaste plats så tyckte du och jag att så här, gud, himlen är blå här ändå. De verkar ju ändå ha det. Alltså, förstår du?
Men klassiska maskrosbarn. Mm. Men det som också utspelade sig på den här soptippen som vi som då ska få, vi som ambassadör, vi ska ju få medmänsklighetens liksom nerver att rycka i de som ska liksom, de som tittar på att vi är där. Så vi ska ju egentligen gråta och liksom visa gråtande barn och sådär. För det är ju då man öppnar plånboken. Mm. Det är bara beforskat liksom. Men samtidigt säger så här, det är en falsk bild av hur det var där. För människor liksom
hittar lyckan kanske, i lilla.
Ja, visst. Kanske inte gå till psykolog och säga att de lever världens bästa liv. Men det var ju
förvånansvärt mycket livskraft och glädje där.
Precis,
ändå.
Och liksom en ganska progressiv utveckling med skolor och planer. Och sen var det såklart droger som människor var drogade och hit och dit. Men kom du ihåg den där mamman som satt med sin lilla bebis i liksom ett berg av sopor? Mm. Alltså, om man bara så centrerar själva bilden på henne, hennes kille och deras två kompisar och sen tar bort alla sopor, så var det ingen skillnad på att se liksom en nyförlöst, lycklig liten familj i Sverige.
Mm.
Nu ska vi liksom kanske inte ge oss in i det här träsket och schablonisera, men grejen är ju att människor hittar ju glädje i de flesta liksom, maskros-tillfällen.
Ja, men jag ska säga så att kanske alla kanske inte gör det, men vissa gör det. Och du och jag, nej, men alltså där är vi ju väldigt olika. Man ser liksom ett halvfullt glas eller ett halvtomt. Och du och jag är väl åt det första hållet liksom. Ja. Att man väljer att se saker väldigt mycket positivt. Ibland är inte det till sin fördel. Jag menar inte att det här är ett vinnande koncept alltid. Men det är ett faktum. Och jag möttes av en kommentar i mitt Instagramfält. Vilket är helt sjukt, för att senaste åren, jag själv var med i en kampanj, det går en kampanj nu för fullt som heter Stoppa nej till näthaten och sådär. Jag såg på Nina Rungs som hade lagt upp något helt fruktansvärt som någon hade skrivit åt henne, och så är det en kampanj liksom att så här, nu fan, om man är liksom etablerad feminist och jobbar med de här frågorna så ska man fan inte acceptera att någon jävel hotar en till livet dagligdags i stort sett. Och jag bara... När jag läste det där, bara just det där var liksom min vardag. När jag var kolumnist i Aftonbladet och när jag bloggade på Mamma, så var ju det här näthatet liksom allestädes närvarande konstant. Hela tiden, varje dag. Ja, på Mamma var det ännu värre. För då hade man ju liksom allt det här mammahatet. Alltså kvinnor som inte står ut med att man uttrycker sin åsikt. För jag hade ju då någon slags så här åsiktsmaskineri aktivt drivet i mina sociala kanaler. Som jag inte har idag. Idag har jag inget hat. Alltså, nu vill inte jag väcka den björn som sover, men jag har inte det.
Nej.
Jag har liksom ett kommentarsfält som i stort sett bara består av så här, kärleksfulla människor som går in och skriver något gulligt.
Mm.
Och jag började fundera på vad det beror på. Och jag fick en kommentar häromdagen så här, oh, gud, allt ser så härligt ut in hos dig. Nästan så härligt att jag blir provocerad. Faktiskt. Och jag menar inget illa med det, men
jag läste den.
Ja, liksom, ja. Så, ja, du vet ju.
Mm.
Och jag funtade på det där och konstaterade då när jag går igenom mitt eget flöde att det är jävligt mycket tacksamhet och härligskap. Åh, oh, vad härligt, åh, oh, vad mysigt, åh, oh, vad härligt. Ja. Det är som att ha bilder på glada saker och så.
Mm.
Och så började du fundera på liksom vad min...
falska bild kommer
från. Nej, men jag började fundera på liksom hur jag har svängt. Om jag liksom tittar tillbaka 5 år i tiden så gav jag ju in i debatten på ett helt annat sätt och hade väldigt mycket starka åsikter och uppmärksammade orättvisor och klagade liksom på det mesta kring mig. Mitt vad ska man säga, textmaskineri var jävligt drivet av det. Och det är det inte idag. Och jag konstaterade krasst att det är för att jag orkar inte. Sen mamma dog så orkar inte jag med överhuvudtaget någonting som är hårt.
Nej.
Jag orkar inte med människor som är liksom fientligt inställda till livet. Jag klarar inte av liksom så här hårda... Det är klart att jag klarar av nyheter, men jag märker hur jag bara har skurit bort allting. Jag tittar aldrig på nyheter längre. Tittar nästan aldrig på tv.
Nej.
Överhuvudtaget liksom. Och tittar jag på tv, då kollar jag på så här Wahlgrens värld. Så här Kardashians eller någonting. Alltså väldigt
no
så här
brainer.
Glättiga. No brainer, bara snälla saker. Eller så här dokumentärer om så här, hur funkar det? En så här chokladfabrik för barn. Så här. Alltså någonting sånt.
Du går tillbaka i barndom.
Ja, och det jag läser, det är också väldigt lite dagstidningar och nyheter. Jag läser veckotidningar och glittriga magasin och matlagnings... Ingenting som är hårt och kallt och farligt. Jag tittar inte på, jag delar ju inte min familjs, övriga familjs då, extrema intresse för actionfilmer och splatter movies och skräck och sånt. Då går jag bara upp på en annan våning och sätter mig där och så tittar jag på HBOs senaste ryska tsarinna, ja, Kristina.
Ja. Kejsarinna Kristina.
Ja. Där jag går in och bara bolstrar in mig. Och det här, så här, jag vill ha det här lite kring mig. Och det är, kan säkert vara jätteprovocerande. Och det rimmar också. Jag tittar på mitt flöde, liksom, mamma dör. Och sen bara börjar liksom så här ett härligskapsflöde utan dess like. Som inte motsvarar liksom hur jag har känt mig de här åren alls egentligen. Liksom. Men det är ett sätt att överleva. Och det är ett sätt som funkar. Goddammit. Det gör verkligen det.
Men du är alltså fake it till you make it.
Fake it till you make it, eller liksom bara så här kasta mig in i saker som är så här mjuka, mysiga, bakelselika, bolstrande. Bara liksom befinna mig i den typen av relationer med människor som jag umgås med också. Jag pallar inte med dysfunktion, och det har ju såklart med liksom hela min bakgrund och mitt medberoende att göra. Jag kan inte uppehålla mig i de rummen. Jag vill ha kärlek kring mig, och det måste få vara så bara just under den här tiden i livet.
Mm.
Jag tror att jag kommer komma tillbaka till det annat. Jag läste precis, jag pallade med att läsa. Jag har en sån jävla läsupplevelse. som du bara måste kasta dig in i. Arv och miljö av Vigdis Hjort.
Mm.
Har du hört om den?
Mm.
Ja. Nej, men det är liksom, det är helt beroendeframkallande läsning. Det går inte att värja sig. Den är liksom, men det är en fruktansvärt nattsvart historia förstås. Som jag ändå mäktade med att läsa utan att så här, kastas in i någon slags djupt mörkerhål. Men jag kommer komma tillbaka till att kunna liksom ta en konflikt. Till att kunna läsa att, Gretas mörka framtidsscenario om att jorden håller på att gå under och så vidare. Men just de här två åren har jag inte pallat det. Och Nej. Det är därför saker och ting ser så jävla härligt ut i mitt flöde.
Men jag måste då, jag kan styrka att det inte alltid är så himla härligt i Sannas liv. Det är jättehärligt, men det finns också ohärliga saker.
Så mycket oärliga saker. Men det, du fattar vad jag menar.
Ja, det är också ett sätt, som du säger, ett sätt att överleva. Och jag tänker så här, det här är ju kvinnor som du skulle kunna liksom rikta ett kritiskt öga mot för 5 år sedan. Så här, kolla, de bara lever i sin fluffvärld liksom.
Ja, ja.
Men handlar det inte om att människor kan liksom, vi kollar nu A Day of Hysteria som jag ska hålla på föreläsning på lördag. Just det här som du och jag också har pratat mycket om när. Ja, det är ju faktiskt en sjukdomsbild då, att man är hysterisk som kvinna, att det var en sjukdom då. Det var väldigt modern på 1800-talet, var det inte det?
Jo, slutet av 1800-talet, ja. Och Freud kom ju med den diagnosen.
Precis, att så här, kvinnor liksom blir hysteriska och det skulle botas på olika sätt, bland annat med onani och massage och hit och dit. Men alltså, när man ser i backspegeln så beror ju på en understimulation. Alltså att så här, understimulerade kvinnor blir stressade. Och till slut så här, sitta och vara ett vackert smycke eller bara gå omkring och gugga med små blommor och hit och dit. Ja, men det var ju frekvent vanligt överklassen då, där man hade barnflickor och kockerskor. Så vad fan gjorde man? Spelade piano och plockade med någon ros?
Mm.
Alltså det finns ingen fulfillment i det. Och, men jag tänker, vi som har haft det jävligt stökigt i många år, jag tänker också det så här, jag skulle nog nästan resten av hela mitt liv bara kunna ha fluff.
Ja.
Och det betyder inte att jag inte har något djupt, det betyder bara så här, den där jävla kvoten av skit, den är fan fylld. Och jag tänkte på det när vi hade föreläsning förra fredagen på den här särskolan, säger man så?
Nej, alltså de tog ju emot elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, som det heter nu, för det är inte hinder. Det är bra.
Precis, ja, variationer och problem, ja precis.
Framförallt barn med diagnosen Asperger eller autismspektra.
Mm. Och det var ju en både fantastisk och väldigt jobbig upplevelse när man ser liksom människors så här, hållning, deras ansikten är som liksom öppna böcker. Så de blinkar inte, de är nästan som förvridna av lidande för att de har en sån jobbig situation med sina barn.
Mm.
Och det här kan också vara för mig, som du och jag också haft det jobbigt i våra liksom, familjesituationer, att jag kan identifiera och jag kan känna mer, men jag bara känner så här, aldrig mer, liksom där nere. Just den här känslan av att ta sig upp ur det där liksom, svarta hålet kräver så himla mycket av en, och jag förstår att man inte orkar göra det allt för många gånger. Jag förstår att det likadant kan gå åt helvete liksom.
Och det sjuka är ju att när man är i det svarta så har man ju normaliserat det och anpassat sig till det. Så man upplever det inte riktigt som att det är så jobbigt just då.
Mm.
Utan det är när man har tagit sig därifrån. Det är då liksom sorgen kommer. Det är då när man så här börjar andas liksom djupa andetag. Det är då man förstår hur jävla jobbigt det har varit.
Mm.
Och det är då man också börjar utveckla någon form av nästan allergi mot att vara där.
Mm.
På något sätt. Att så här, inte in i det där. Alltså under perioder har jag ju haft så här, gud, jag orkar inte prata med folk om det där. Om det här mörka. Jag orkar inte prata med någon som är i akut medberoende. Så är det inte alls nu för mig. Jag kan absolut, liksom kommer någon till mig och vill öppna sig och vill ha stöd eller hjälp eller så där, då kan jag absolut ta emot det. Jag har inga problem med det. Därför att jag vet att jag inte måste liksom bära det åt dem. Jag kan liksom bara så här, gör så här eller testa det här, och så kan jag bara lämna det och gå hem till mitt fluff igen sen.
Nu hamnade vi typ i djävulsdansen.
Jo, men det här är viktigt också som mamma, tänker jag, att det har varit viktigt för mig att läka min mammasorg liksom, för att visa mina barn att det är möjligt att göra det. Att inte så här fastna i det, att inte hela vårt liv ska bli annekterat av det, och att inte inte, att visa sina barn, det tror jag verkligen på. Det är en sak att snacka och säga till höger och vänster. Men att visa dem liksom hur man praktiskt går tillväga för att liksom, ta sig igenom förbi upp ur sorg. Det har jag velat visa dem.
Jag fattar. Men samtidigt så är det så här att problemet är att när man, om man jämför till exempel din situation med 5 år, då bodde du inne i stan. Vi bodde i varsin lägenhet. Det var liksom röjare. Det krävs ju också en viss kuliss för att återhämta sig. Det menar inte att man behöver ha en herrgård och 33 hästar för det. Men jag förstår också att så här, för vissa människor som lever med dålig ekonomi, som lever med människor runt omkring, alltså det är nästan en omöjlig uppgift. Och det var en annan tjej som på föreläsningen som skickade ett DM till mig sen. Och jag måste bara liksom läsa lite ur det. För att det var så jävla vackert. Hon berättade först en jättejobbig historia med ett sjukt barn och en exman som har tagit sitt liv. Och, ja, men det är liksom mörkt, 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 mörkt. Och sen berättade hon om den här aha-upplevelsen som vi båda varit med om. Att så här, isarna börjar knaka. Det är så här, oj, det är en spricka. Vattnet börjar porla. Man tittar upp, himlen är blå. Och man börjar känna sig fri liksom. Alltså hela det där bagaget börjar lämna en. Och hon beskriver det i somras att hon var så här, i sommar ska jag ska bara vara hemma. Jag ska inte göra någonting. Jag ska bara ta hand om mig själv. Och liksom inte ha några krav på mig. Och så sakta men säkert då så liksom började hon känna så här, gud, nu kan jag liksom, det håller på att lätta. Jag börjar hitta tillbaka till mig själv. Jag börjar se en väg framåt. Och liksom, och det kommer ju faktiskt. En kris är ju inte, oftast inte konstant. Och jag läste en intervju med vår lilla gubbe Kullberg där igår. Och han sa ju så här, intervjuare, han har skrivit en bok som heter Kris.
Leder till utveckling.
Precis, som är en sån här, den kom ut 75, den är en sån här riktigt svensk klassiker som beskriver de 4 olika krisernas stadier.
Mm.
Han gjorde sin forskning på kvinnor som hade förlorat ett barn och såg det här väldigt tydligt, och chocktillståndet och sen så framtidsutsikterna.
Typ, ja, nyorientering med så här chock. Och sen är det ilska,
sorg
och
nyorientering. Ja. Och jag tyckte det var så intressant, för då sa journalisten så här, allt det som du har stått för att liksom, ja, men humanisera psykiatrin håller på att försvinna. Mm. Att man bara kommer, alla är bara sin diagnos.
Mm.
Och alla ska medicinera stenhårt, och det är liksom det här lilla världen där familjen ska vara med, det håller liksom på att försvinna igen.
Mm.
Så du har jobbat med det här sedan liksom 70-talet, och nu bara ser du allting. Finns det typ ingenting kvar av den psykiatrin? Det är bara så här, in, få tabletter. Han sa, jag nekar ju inte till att medicin är bra. Han sa, jag har ju flera fall nära som har fått ADHD-medicin, och deras liv har liksom verkligen förändrats.
Mm.
Men det han sa, att så här, ja, men borderline eller bipolaritet, att det är bara så här, nu ska vi medicinera. Att så många som hade mått bra av, han säger det, man kan ju liksom, de flesta som till exempel har borderline eller bipolaritet, de kan ju efter typ 7, 8, 9, 10 år klara sig utan medicinen lika bra.
Mm.
Om man sakta men säkert tillsammans med terapi och samtal, att någon finns där och sådär.
Mycket handlar ju om självkännedom. Att man lär känna sitt eget psyke så att säga. Och så här, triggers och vad som utlöser vad. Och hur ens känslor svarar på olika stimuli och sånt. Och jag menar, alla människor skulle väl kort och gott må bra av terapi. Att lära känna sig själv, hur man reagerar på olika situationer. Alltså, det finns väl ingenting dumt i det. Men det som är, som sagt, förjävligt, det är ju att vi lever i ett samhälle där det på något sätt inte premieras längre. Att det ansätts vara så här flummerier som inte har tillräckligt beforskade metoder, trots att i resten av Europa så är liksom psykoterapi eller psykodynamisk terapi så här, en väldigt, väldigt upphöjd alltså det både forskas extremt mycket, framförallt i Frankrike och i Tyskland. Om man jämför med Sverige. Men vad sa han om det då? Att, hela hans, att det var som hans korthus. Allt det de hade byggt upp. Det går ju i cirklar. Och det är fan min andra. Vad roligt att du tar upp det. För det här var precis min andra spaning.
Ja. Han berättade hur han hade kommit i kontakt med psykiatrin. Det var att han hade precis börjat gå läkarutbildningen. Och han kommer hem från en fest på kvällen. Och hans brorsa Erland Kullberg. Som är lite Sveriges bästa
konstnär.
Står där liksom. Ja, men du vet. Inte i bra skick. Så han får honom tvångsintagen på det gamla klassiska Beckomberga, skräckhistoriernas moderjord typ. Och lämnar honom där då och kommer dit dagen efter. Och då ligger han fast...
Bältad
på en brits. Han har blivit elchockad tror jag. Han är helt naken. Och så har han bara liksom typ som en flaska vid snoppen. Där han då ska urinera. Och så har han skitit på sig. Så han ligger i sin egen avföring med liksom sån jävla panikblick. Så han kommer in där och bara, hej brorsen. Han bara, du fick mig hit. Nu tar du mig fan härifrån liksom. Så berättar han hela det. Och då bestämde han sig för att liksom vinkla över då till psykiatrin. Nej, men han sa det. Han har ju försökt liksom höra av sig till beslutsfattande människor i regering och hit och dit om lite nya förslag. Och så, men nej.
Det är framförallt en kostnadsfråga, tror jag. Och det är ju som sagt väldigt roligt att du tar upp det här exemplet. För det var min andra spaning. Att jag tror att så här, nu håller vi på att tippa över igen. Vi har ju levt i en... Både du och jag är så här, 70-talister. Vi är uppvuxna liksom under 80- och 90-talet. När den här forskningen om hjärnan och de neuropsykiatriska funktionsvariationerna, alltså de diagnoserna etablerades, de fick kraftigt fäste och psykiatrin mer och mer kom att tippa över till att allting handlar om genetik. Att det är olika gener som orsakar olika typer av beteendestörningar eller beteendevariationer då och så vidare. Och så har man försökt kartlägga vad det beror på. Allting har med hjärnan att göra och det här är något som är statiskt och det är också sjukdomar som är obotbara och de är kroniska. Eller inte sjukdomar utan det är variationer. Och därför har man ju slutat helt att gräva i traumaforskningen och krisforskningen. Och alltså det som vi kallar för existentiell psykologi. Det är en jättestor genre. Alltså, människan är ju det enda djuret som faktiskt kan överblicka ett helt liv. Och så här, tänka både framåt och bakåt. Vi kan ångra saker, vi kan välja fel. Alltså, vi ställer ju dagligen inför sig existentiella... duper konstant som vi måste hela tiden brottas och bolla med och det väcker väldigt mycket ångest och tar jävligt mycket energi, minst sagt. Plus att vi har liksom hela den här utvecklingspsykologin, att vi föds som barn och så går vi igenom massa utvecklingskriser. Och det där är man ju jätteintresserad av när man har små barn, som Foxen nu som är 1,5 år har förstått att han kan säga nej. Och ligger i stort sett bara i en liten galen hög och skriker nej till allting. Och det är bara en utvecklingsfas, man vet att han kommer gå över.
Jag vet, men den är ändå jobbig.
Den är asjobbig och den är skitjobbig både för honom och hela hans omgivning. Men den kommer gå över och vi måste liksom bara lotsa oss honom igenom den och oss själva. Utan att bli helt sinnessjuka då. Men
utveckling... Det är mycket skrikande ljud.
Ja, men det är väldigt mycket skrikande ljud. Det är nej, hela tiden. Och sen är det bara så här, han blir liksom hysterisk när man ska försöka klä på honom mot hans vilja. Olika saker, blöjor och kläder.
Han och Frans kanske kan bo på ett tag i en egen etta.
Det var jävligt skönt.
De var nakna så att du kollar på olika filmer, så käka grejer.
Ja, olika saker som de sen också bara slänger.
Men hur liksom... Hemma hos oss är så här, när det där sker, då är det oftast jag som får ta liksom, när det går överstyr. För då blir Mattias så stressad så att liksom, då får han tilt i huvudet.
Ja, men jag har lärt mig väl, alltså det är ju roligt att göra det här för fjärde gången. Dels att barn är så olika och har olika styrka då i sina liksom, faser. Och Foxen är ju helt klart jävligt instinktiv, alltså driven hårt av den här utvecklingskrisen. Det är väldigt svårt att neka honom saker. Och det är ju också så här att sådana där små barn förstår ju inte konsekvenstänk överhuvudtaget. Så det går inte att säga nej. Det enda man kan göra är liksom att försöka undvika saker, jobba med undvikanden. Att så här plocka bort yttre stimulus och så vidare. Och låta dem välja mellan typ 2 tröjor. Bara okej, den då, om, liksom så. Man får lura dem, big time, och muta dem och så här. Men jag kan inte säga att jag håller mig lugn. Alltså herregud, jag blir så också sjukt stressad. Vilket stresspåslag och vilket mycket liksom affektstörningar. Hur jag bara inte klarar av med så här lågaffektivt bemötande. Att jag blir så här förbannad. Mm. Micke sa det här om dagen. Bara, gud, nu skriker du högre än vad han skriker. För att jag bara, nu räcker det! Du vet, man blir så här, det är bara hela huvudet när någon har hållit på och skrikit i 6 minuter. Alltså man bara börjar svettas. Det blir liksom... sjukt jobbigt. Men det är som sagt bara att ta sig igenom. Och det är ju en utvecklingsfas och det är en utvecklingskris. Och vi har ju det hela livet. Men det är ingen som pratar om nu. Nu är alla bara inne på att det skulle vara fel på hjärnan.
Ja, men det är det som... Ja, men jag tror Anders Hansen, i alla fall... Det är jättebra, men nu är allting liksom bara hjärnan och hur vi ska göra det. Men jag läste faktiskt, de har fått massa pengar nu, en gemensam så här, världsforskningsstudie där liksom typ 10 universitet har gått upp, där de ska då forska de närmaste 2 åren på den fria viljan.
Oh my god,
Så jävla spännande, just som man tror hela tiden så här, i Sartres fotspår så här, människan är fri, vad är fri vilja? Och du väljer själv alla beslut hit och dit. Så fan heller, jag tror liksom, det är så många beslut som man tror att man kan välja, men det går liksom inte. Och jag pratade med några kompisar om det där, just det där att man, det var så här, hej, jag... Hon skrev till mig, vi hade pratat om det i min andra podd, utvecklingssamtalet. Vi hade tagit upp att man älskar barn olika.
Mm.
Och då skrev hon så här, hej, vad intressant. Så här, jag har känt hela min uppväxt att jag, min lilla syster har varit så extremt mer älskad än jag och min syrra. Och på ett sätt, det har varit okej. Jag har lärt mig att leva med det. Men det som jag märker att jag själv får liksom hålla i mig nu när jag själv får barn... Att jag inte själv ska fastna i det där. Och hon sa att det är en konstig känsla att aldrig bli vald först. Och då tänkte jag så här, men ja, jag fattar. Men så här, det är samtidigt så där. Man liksom, man passar ihop med vissa människor. Man har kanske inte så många fria, man väljer ju inte frivilligt att man ska älska ett barn mer. Nu känner inte jag så med något barn. Sen kan jag känna att jag kanske står lite närmare oss när jag fått han är äldst och den enda som inte är så här. Och liksom, det blir väl så ens förstfödde på något sätt. Men annars kan jag kan inte identifiera känslan att jag älskar mina barn
olika mycket.
Nej, jag har försökt så här, eftersom den här frågan kommer upp ibland. Om jag känner att liksom någonting händer i mina kärleksradiovågor. Men nej, jag liksom tittar på dem. Sen är det så här, jag menar, Bobo är så himla lik Mattias i sitt sätt. Det är så här, jag kan inte riktigt förstå hans lugn hela tiden. Det är så här, svårt för mig att identifiera. Medan Fralle är mer så här, okej, min klon typ. Vilket kanske också både är smickrande som en fåfäng grej, men också så här, okej, nu får vi försöka.
Ja, det är inte roligt att ha en spegel leash på alla sina så här jobbiga
nej,
sidor.
Nej, nej, men jag hoppas att man kanske kan...
Lex Olga. Spegel på alla
jo, men det är så njut, alltså det är sån lycka att få den här som 50-unge. För första vet man ingenting. Man är så här, oj, men gud, det hör inte verkligen lite som jag. Men nu tänker jag att jag kan liksom... coacha för Lemberg.
Ja, det är bra.
Till en världs.
Herraväldes.
Jo, men alltså, han har ju det som jag har, du vet, så här, go-at, han kör allt själv, han liksom, han är en entreprenör i det rätt andra.
3-årig entreprenör.
Ja, jag menar. Jag tänkte att det kanske kan liksom, ska bli så amerikansk mom. Men det är samma sak som att man vill, alltså det är vissa saker som man, som är fåfänga där, som att jag vill att Ossian, för att han får då modellerbjudande. Då tycker jag så här, men varför gör du inte det bara? Så här, easy money, gå dit och ta de där nya bilderna och åk till New York eller vad du nu vill göra liksom. Han liksom, senaste gången så han säger, jag känner inte för det, mamma. Liksom, jag vill inte gå och ta nya bilder, det är inte min grej just nu. Mm. Jag bara, nej men det är ändå dumt för att jag kan liksom, jag tänker så här, det är väl roligt för honom, men det är bara en fåfäng grej för att jag tycker att han är snygg.
Ja, eller så är det så här, det är det att man vill ju väldigt gärna leva åt dem.
Mm.
Och man vill ju väldigt gärna med den erfarenhet man har. Och jag menar, både du och jag kommer ihåg hur det var när man var 17-18. Ingen ålder kan jag minnas med så mycket så här, självplågeri på något sätt. Som att, varför gjorde jag inte så? Tänk om jag hade bott i Paris nu, då skulle jag ha gjort det här och det här och det här. Man vet ju, nu i efterhand, vad det var som så att säga gick fel, vad man satsade fel på. Och så här. Samtidigt så var det liksom erfarenheter som man behövde för att hamna där man är idag. Så det är väl det, att man vill liksom in där och curla och coacha dem. Och bara, om du gör det här, det är skitsmart, för det kommer leda till det och det kommer leda till det. Och det är massor med bra grejer i det. För att man sitter inne på någon slags facit, men de behöver ju det där för att få sitt eget facit.
Fast jag vet inte, jag tänker så här, som du och jag har pratat om, både att vi inte har blivit liksom drillade i ekonomi. En kompis med hennes pappa gick bort nu. Hon bara, tack för att du hjälpte mig med, så räknade hon upp massa grejer. Du var min ekonomiska rådgivare, bla bla bla. Jag säger,
what?
Ja, men liksom allting var så här, vi reste, du ja. Lärde mig om ja. Viner. Det var så här, jättevackert. Jag säger, jag vill också ha honom som pappa.
Ja.
Men just det där, att några gånger hade det varit jävligt skönt för mig att säga nej. Nu åker du dit som du har sagt, nu stannar du och pluggar där. Du kommer inte hem, som jag sa till oss, och han bara, men jag tror att jag tar ett sabbatsår från gymnasiet. Jag bara säger,
aldrig i livet.
Nej, över min döda kropp, bokstavligen liksom. Mm. Att säga ibland är det bara så här, det är liksom, jag tycker mina barn, de kan dribbla med mig hur som helst. Men det är vissa grejer som inte är förhandlingsbara. Och det är så här, jag vill att alla ska sporta på något sätt. Jag vill att, alltså, det, är liksom, det går inte att förhandla med. Eller att man ska med på vissa grejer. Jag tycker inte att jag har lyckats jättebra. Men
modellkarriären kanske inte är en av dem.
Jo. Men just det
där. Måste. Alla måste vara med i Nikas. Alla måste gå till Milano.
Ja, men jag tänker så här, det är en enkelt sätt att se världen.
Ja, liksom. Det håller jag helt med om.
Och så är det plötsligt, han är kille, han är typ 1,90. Jag tänker inte att han ska så här, bli våldtagen och drogad av en så här, fotograf.
Eller få grav anoxia.
Nej, jag känner ingen jätteoro för det. Liksom. Så därför tycker jag så här, jag vill ibland så kan man ju pusha liksom barn eller vem som helst i någon riktning som jag tror ändå blir bra för dem. Jag tycker jag har så här, alldeles för mycket som min uppväxt. Lite hattan, lite hiten, så åkte jag dit. Nej, men så tyckte jag så här, det var lite tråkigt. Så då åkte jag hem igen. Så skulle jag plugga, men då träffade någon kille. Så det, alltså.
Jag önskar ju till exempel att mina föräldrar hade varit lite mera hardcore så att säga, när det gäller pluggeriet. Ja. Att mina föräldrar hade liksom hjälpt mig lite grann. Jag menar, man har någon form av läshuvud och IQ.
Ja,
liksom.
Ja.
Och hade man bara så här, lagt två fingrar i kors. Och
du är forskare nu?
Ja, då hade jag varit läkare nu. Sa de med sorg i hjärtat. Men det är faktiskt, det är en sån där, jag ångrar väldigt få grejer i mitt liv. Men det finns några sådana där grejer som man bara, vad fan höll jag på med? Alltså att jag inte pluggade när jag gick gymnasiet till exempel.
Mm.
Det hade ju, nu har jag ju läst i alla fall och gjort liksom, haft ett superbra liv, men det hade ändå varit så här, det var så enkelt att göra. Ja. Vad gjorde jag istället? Satt och drack kaffe på Café Java liksom.
Rökte.
Det var ingenting som, det var inte att jag satt och så här, skrev en diktsamling som gavs ut, eller att jag så här, var ute och jobbade på någon så här djurkälter och räddade världen. Nej, inte ens var ihop någon kill. Alltså förstår du, det var liksom ingenting annat förutom kaffedrickande som jag ägnade de timmarna åt.
Men det här måste ändå vara, jag tänker sig som en spegling. Min mamma utbildades ju. Hon var ju liksom utbildad, kanske inte det hon ville bli. Men sen kom liksom 70-talet, man kunde leva på en lön och det var lite bohemiskt hiten och ditan. Jag tänker också att det fanns ingen sån, det fanns inget hot mot framtiden då. Förstår lite vad jag menar. Våra mammor levde också med dyssiga män som tog väldigt mycket energi av dem. Så för mig blev det liksom, det livet som jag såg var ju ganska litet och nära. Det var inga så här, vi pratade politik eller mamma hade höga ambitioner. Så det var liksom fredagsmiddagen, vi åkte till mormor. Det var väldigt så här litet och tryggt, förstår du vad jag menar? Mm. Vilket också gjorde att eftersom allting har vänt så jävla fort och utvecklingen gått så snabbt, så jag kan inte riktigt säga att jag har varit förberedd liksom.
Nej.
Men hade jag då, mamma hade liksom fortsatt tjata att jag skulle gå den där utbildningen eller gå vidare på journalisthögskolan hit och dit, då kände jag att då hade jag haft liksom 3 år till i ryggen där jag hade varit mer så här: okej, hur ska vi se här? Det är klart att jag inte ska sälja min bostad. Det vore jävligt korkat, för då skulle jag gjort min research, jag skulle pratat med den. Det är så här, aha, men jag löser det bara. Liksom allting ska lösas hela tiden. Så här obotligt romantisk inställning till att, så här, att ingenting får några konsekvenser. För det löser sig. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Och det är väl härligt, men...
Det är en väldigt bra grund. Apropå att vara liksom
en mass... akademisk. Jag vill ha Nobelpriset. Alltså, jag hade velat värdesätta mitt eget arbete tidigare. Ja, det är som det att jag liksom senaste åren... Ja, men egentligen som vi pratade om sen vi gjorde Djävulsdansen på SVT-dokumentärserie. Sen dess har jag varit lite så här, jag måste göra bra grejer, jag måste göra hit och dit. Mm. Och senaste halvåret har jag också känt så här... Nu jävlar, ska ut, liksom, nu är det stordåd i kroppen hit och dit.
Grejen är att kunskap är makt, vad man än säger om den saken, så är det. Och det är kul med makt.
Mm.
Det är kul att kunna saker, men framförallt är ju kunskap helt fantastiskt och roligt. Alltså det, när man var liksom 17 och hade huvudet fullt av liksom allt annat, hubbe och bubbe höll jag på att säga. Men då kanske man inte tyckte det var så jävla kul bara för att det var inramat i en sån tråkig kontext. Liksom,
och men dina föräldrar hade kunnat liksom få det att framstå som mer attraktivt och sexigt.
Ja, men framförallt hade de ju kunnat bara vara lite engagerade. Det är väl inte så himla svårt. Och det tänker jag väl liksom att det kan jag ge mina barn. Och där är jag liksom glad att jag ha möjlighet att kunna så i alla fall försöka påverka dem. Och sen så menar inte jag att man kanske så här, måste köra med den här gamla auktoritära tvångs- och hotskolan när de har liksom kommit upp i den här åldern. Men någonstans att man ger dem nyckeln till frihet att välja. För vi lever faktiskt i ett Sverige nu där det inte funkar att inte ha en gymnasieutbildning. Nej. Till exempel. Man får, det finns inte ett enda jobb för någon som inte har gått ut gymnasiet.
Man skulle bara säga, vad hände?
Vad hände liksom? Det funkar inte att bara gå ut nian. Utan bara do it, gör det. Och det finns ju massa möjligheter nu för tiden. Herregud.
Ja, men det är också det här, så här som att liksom, vad skulle man ut och jobba som jävla knegare så tidigt för? Ja. Så här, jag har massa kompisar, de liksom gick på universitetet som var 30. Mm. Bra, smarta ni. Mm. Plugga för
man behöver inte så jävla mycket pengar då heller. Nej. Det finns så här studentlägenheter och alla orter i hela Sverige kan man plugga på och få, ha student. Du kan ta studielån som är väldigt förmånliga fortfarande. Men så här, verkligen, så här, bara gör det.
Och bara säga, just ha det där i ryggen. Att så här, nu har man ju liksom, jag pluggar ju mycket på egen hand. Liksom. Jag menar, vet, duttar och huttar och blir hit och dit. Liksom. Men det hade bara, ja, det hade bara varit skönt tycker jag. Mm.
Det är inte för sent än.
Jag ska börja nu. Plus 50 tar jag tentamen. Jag blir läkare. Indonesien. Oj. Nej, men kom ihåg när Martina Haag ser det. Bea Usma Haag. Nej, det heter hon inte alls. Bea Usma Schyffert. Nej, det heter inte Schyffert heller. Bea Usma heter hon bara nu. Kom ihåg att hon var 38 och var så här. Jag ska sadla om. Jag ska bli läkare.
Ja.
Man säger wow, gud vad coolt. Nu bara, jaha, det kanske är lite sent för mig.
Jag tror faktiskt inte man får söka till läkarprogrammet efter 45. För de anser väl att liksom, man kommer inte vara tillräckligt många år i arbetslivet för att
hallå, vinna. Hallå, här är AT-läkare Söderlund.
Hinner dö innan du är klar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Apropå vårt nya namn, inte din morsa. Så jag har nått någon form av bristningsgräns nu, känner jag, med mina boys.
Vad har hänt?
Nej, men slöfockernas IF alltså. Det är så här, de är verkligen de där fåglarna som sitter och väntar på den där masken och bara... Sen är det klart att de hjälper till mycket idrigt. Men jag känner så här, nu är de liksom 13, 15 och 17. Nu får de steppa upp. Det kan inte vara så här att sex glada laxar bara sitter där hemma och bara så här, vi är hungriga, inklusive typ min man, när man kommer hem. Jag bara så här, så jag tänkte att jag skulle ta en liten miniresa med de tre äldsta. Och sen skulle liksom...
En bildningsresa.
Ja, så här, prata lite mer om så här... Vad tycker ni, har ni tänkt? För, till deras försvar är det så här, vi är 7 personer i vår lägenhet. Det är liksom, det är ett bondkackel. Det är som en gammal bondfamilj. Det är typ en gris, 15 unga kompisar, gäster, en målare. Det finns inga fredade zoner.
Nej.
Det gör inte det. Vad ska man ställa sig liksom? Finns det balkongen en gång? Ska man gå in i lilla... Alltså, du vet ju lägenheten ser ut också. Det är så här, vad ska man ta vägen för en fredad zon?
Men du har väl ändå ert sovrum?
Jo, men det står ju alltid uppe. Det ligger alltid 10 ungar och brottas hit.
Det är där. Du måste liksom bara köra en hårdare stilan.
Bygga på höjden.
Du bygger på höjden. Du liksom... Du gör en våning i en våning.
Jag behöver en herrgård.
Du, jag vet att i din herrgård så kommer det ändå ligga 10 ungar i din säng. Det kommer inte vara någon skillnad.
Och jo, sen
kommer
det vara bara... jag ska gå till hönshuset.
Jag vill inte ens höra talas om att du ska flytta eller någonting.
Jag läser ju just nu en fet, fantastisk en biografi blir ju. Jag vill sätta världen i rörelse. En biografi över Selma Lagerlöf av Anna-Karin Palm. Jag rekommenderar den här å de varmaste. Selma Lagerlöf var ju liksom helt fantastisk, folkkär, och blev ju världsberömd mot alla odds som
vann Nobelpriset.
Ja, den första kvinnan som att vinna Nobelpriset, och höll ett liksom väldigt starkt tal där om back to her roots, Mårbacka då, om ni vet den här blomman. Och hon läste ju den här boken, och hon hade ju ett väldigt liksom bra självförtroende väldigt tidigt, att hon var liksom väldigt, väldigt bra. Men som kvinna så var det ju såklart en 1000 gånger större bedrift och liksom ja, göra det här. Men det är liksom hon säger någonting i boken, något citat så här, att hon inte förstår varför man inte ska liksom vinna över människor man älskar, förstår man här?
Mm.
Hon säger, det är ju någon gammal svenska citat, men liksom kontentan är så här: om jag träffar en människa som jag tycker är underbar, då ser väl jag för fan till att hon också tycker att jag är underbar, så att vi kan ha det underbart ihop.
Mm.
Jag tycker bara det var, ja, men som litet avslut nu, så tycker jag bara att det är så här: om du verkligen tycker att någonting är härligt, eller någon människa, eller liksom någon utbildning så här, se till då att få det tillbaka.
Ja, det där är någonting dina pojkar då kanske borde höra. Att så här, men jag brukar alltid köra snacket 50-50. Nu har faktiskt Margita, vår gemensamma kompis, hon säger så här, men två vuxna personer, de har liksom 50% var ansvar över en relation för att den ska gunga och för att den ska bli bra. Och med barn är det ju såklart inte så, utan där har ju liksom den vuxna en mycket större procentandel för att, för att det ska funka, för att man ska ha det härligt tillsammans. Men ju äldre barnet blir, desto närmare börjar man ju komma de här 50-50 liksom. Och ett vuxet barn och en vuxen förälder, ja, men det är klart att liksom relationerna inte alltid är liksom exakt jämlik, för att man kan må dåligt en period i sitt liv eller behöva mer eller behöva mindre liksom. Men vuxet barn och vuxen förälder bör ändå liksom hamna någonstans vid 50-50, och när en unge är liksom 16, då borde det i alla fall vara 50-60, tänker jag. Att man börjar liksom hjälpa till med hushållets liksom göromål. Problemet är ju det att barnen också ska knoppa av och skapa sina egna då familjer eller små enheter när de ska leva själva och sådär. Och det där går ju ofta hand i hand, att de helt plötsligt bara börjar bli som att de är inneboende hos en. Så var det lite grann med Olga sista året innan hon åkte till Kenya. Att så här, men vadå, jag bor ju inte här på heltid, och vadå, jag ska ju ändå snart iväg ungefär. Så att varför ska jag ta hand om alla ungar som du har skaffat dig? Och jag kan verkligen förstå den inställningen. Så här, se mig som en inneboende. Jag städar mitt rum och jag fixar mina egna mackor, och jag kan fan mig tvätta, göra min egen...
Ja, för det vill de inte göra.
Nej, det vill de inte göra. Men där är det ju liksom en ongoing discussion. Men med någon som är 13-14 och fortfarande bor hemma och vill vara en del av den här familjen, så är det klart att man
måste, jag vet, men det är liksom en kraftansträngning. Jag måste ändå ge dem, de hjälper alltid till med pojkarna. Men det är lite så här, man har varit borta och jobbat som ett svin, kommer hem, någon är lite så här: oj, jag gick inte upp för du var inte hemma, mamma. Ja, så jag gick inte till skolan, typ så här, oj. Om jag hade ett vanligt jobb, då skulle du aldrig gå till skolan då, Sian. Jo, men... Och så liksom någonting som sönder lite bak i, så att någon ska iväg på basket. Och så bara... Men gud, jag kommer hem nu, vi ska vara på en födelsedagsfest. Kunde inte ni ens ha satt påkläd? Alltså, kunde ni inte ens ha liksom plockat undan, fixat en present? Men det är också när man aldrig kan sitta själva och prata. Jag känner också många män i mitt liv är så här: jag får vackra ord, men ingen handling. Sen är det lite så här, Men vad är det hon, vad är den där klassiska Märta Tikkanen,
slängda
rosor, diska disken typ, ja. Är den väl. Då skickade oss en där till mig när jag var så, you know you're an earth angel if you believe in being kind, you want everyone to be happy, you go out of your way to be helpful, some people take advantage of your niceness, you get affected by other people's moods, you avoid conflict. Jag bara, jaha, så, vad ja?
Earth Angel Anne.
Det ska vara min nya bok. Now you can call me an Earth Angel. Det är roligt, ja. Dagen där jag blev en Earth
Angel. Det är så roligt att så han bara spot on taget. Men det är också så här roligt att Earth Angel är ett annat, lite gulligare ord för fett medberoende.
Jo, jag fattar. Men jag bara känner så här, ni som är unga som lyssnar på den, ni har kanske inte sett Jönssonligan, men där finns det en typ, den har ju kommit ut ny också, som heter Vanheden, som är så här, ja men lite sol är vår, allting löses, ingen fara, älskling.
Jag älskar den.
Ja, men jag älskar också den, men jag är lite trött på den typen av man, tror jag. Jag är uppväxt med en Vanheden, liksom. En pappa, det är inget fel på hans hjärna, men liksom att det är så här, man klämmer lite på rattarna och kommer med en blomsterkvans, så är man förlåten. Förstår du?
Ja, men där, det är faktiskt min spaning. Fy fan vad roligt. Jag sa ju det.
Synsk.
Ja, men det blev synsk. Men framförallt så tycker jag att du gestaltar min spaning väldigt bra. Därför att jag spår ju att den gamla freudianska psykoanalysen kommer slå stort framtidsmässigt. Jag lyssnar ju slaviskt på podden Della Q med dessa tre. Du måste lyssna på den. Och där går ju då Bianca Meyer i visserligen jungiansk psykoanalys. Men hon är ju då i 30-årsåldern och liksom de pratar väldigt mycket och uppehåller sig mycket kring så här, men psykoanalys, vad det egentligen är. Liksom att så här, tidiga barnens upplevelser självklart formar ens liv. Och du säger att du är uppvuxen med en Vanheden pappa.
Charmör.
Självklart så dras ju du då, yeah, enligt Freuds liksom, tes, bara I mean, till män som har den typen av karaktärsdrag. Du älskar dem fast du avskyr dem. Och även då i
jobbig
den här
konflikt.
Jobbig konflikt, uh-huh. Det är liksom en konflikt som du troligtvis, ja, det kommer vara svårt. Du behöver ligga många timmar på divanen för att lösa det här.
Du behöver komma ligga med
det.
Många andra.
Ligga mycket med olika andra typer av män. Hur som helst, så även psykoanalysspaningen har jag ju då i Vigdis Hjort-romanen Arv och miljö. Hon, hela boken är ju så här super, super klassiskt tema. En kvinna som börjar gå i psykoanalys och hittar då bortträngda minnen. Och förstår att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa. Frekvent mellan 5 och 7 års ålder. Och hela boken uppehåller sig kring hur hennes övriga familj reagerar när hon liksom avtäcker den här hemligheten. Och det är fruktansvärt, alltså det är som att läsa en thriller, för det är liksom så overkligt. Samtidigt så läste jag någonstans att just förnekelsen när det gäller incest är så jävla stor. Så är man då ett barn som avtäcker den här hemligheten i sin familj, så kommer man i typ, jag vet inte, minns inte procenten, men det här liksom kommer från någon så här stödförening. Hon hänvisar också till det i boken. Alltså i 90% av alla fall så kommer familjen att förneka det.
Och 90%?
Ja, men alltså det är så här sjukt. Alltså man kommer liksom förlora hela sin familj, inte bara den föräldern som har förgripit sig på en. Och det kommer splittra hela släkten. Liksom. Det är bara så här. Så det är där så jävla många bara håller tyst om det. Och inte någonsin tar upp det. Liksom, utan bara så här, kanske fjärmar sig eller avskärmar sig. Men hur som helst, hon går ju psykoanalys och hela boken är ju som ett så här, alltså den är ju liksom, hon tolkar sina drömmar i den. Det är liksom bara så här drömska scener och den är extremt så här Freud-tillvänd, hela boken. Så där har vi till
Freud kommer komma tillbaka.
Freud kommer komma tillbaka med en stark kraft. Vi har också, gud vad såg jag Freud, alltså det var ju ytterligare något sammanhang där man bara, wow, oj.
Ja, det var ju i dokumentären om Radcliffe, eller vad säger Avicii.
Ja. Ah.
Så är han så här,
han håller på med Jung.
Ja, han berättar för sina kompisar. Han läser väl Freud?
Han läser både Freud och Jung. Och han ser ju väldigt mycket i de här arketyperna. Mm, och liksom blir så här, han verkligen börjar förstå sig själv.
Och de är bara så här, whatever typ.
Flummerier typ.
Det där är ju bara liksom en stilstudie. Så här,
det finns en vilja att nå liksom att hitta djupare förklaringar till det vi upplever än enkom så här, gener och hjärnsubstans, eller vad säga. Det är där jag tror att så här, vi behöver någonting mer. Vi vill förstå oss själva på något annat sätt. Och det svänger alltid i livet, upp och ner. Och nu är det liksom, nu är cirkeln sluten, nu kommer Freud tillbaka. Han har varit förskjuten nu i liksom 20 år inom psykiatrin. Nu kommer han komma tillbaka för att han behövs. Vi behöver det också. Och det är som alltid i Sverige att vi inte klarar av att liksom föra två spår samtidigt, utan det är så här, bara ett spår. Det finns bara en sanning. Det finns aldrig plats för flera. Och det är vi nog rätt ensamma om här i Sverige. Att det är så här, det är så jävla ängsligt, så man kan bara tycka en sak. Det är det enda rätta just nu. Men nu kommer han tillbaka och det är välkomna. För att liksom, även om Freud hade enorma brister, framförallt när det gäller genus och liksom idéer om kvinnor och män och så här, som är jävligt underhållande så här efterhand.
Men han, ja, var ju, som hittar på.
Ja, men det gör ju inte att man måste förkasta allt gubben sa. Han hade ju rätt i jävligt mycket. Alltså. Väldigt, väldigt spännande.
Gunnar blev sugen på att gå hem och läsa Freud.
Det kommer jag också göra.
Jung tycker jag bara bränna också. Anna Jung.
Okej, du ska ju dra på om det till Jung. Jag har hittat ett efternamn som jag vill ha. Jag känner mig som Noomi Rapace. Nej, jag vill heta Gaupe.
Gaupe?
Vet du vad Gaupe betyder?
Nej.
Lodjur. På jämska. Och då kom jag på att det vill jag heta.
Jaha, det vill du.
Ja, men Sanna det... Gaupe, inte det skitsnyggt?
Saknar.
Vem saknar dig?
Man. Gaupe snyggt.
Gaupe skitsnyggt. Sanna Gaupe.
Sanna Ante Gaupe. Efter mig.
Hörrni, stort tack för att ni lyssnar på Supermorsorna.
Jag måste bara berätta om vårt bråk i morse. Det har ingenting med Freud. Men det har lite med Freud att göra, som jag väljer.
Jag kan göra en freudiansk analys av ditt bråk här nu. Shoot.
Nej, men jag vaknar, jag jobbat väldigt mycket de senaste veckorna, det liksom, man kommer hem, man kör på, det är någon målare där, det är kiss i sängen, det är så här, man går upp, alla ligger kvar, någon har inte gjort mattegrejen, kan jag få mat, vad är strumpen? Så man så här, man plöjer sig, så kommer någon annan, hittar inte min fotboll, så jag tänker inte gå till skolan, ska man, du vet, allting bara så här, som en skräckfilm. Och då, ja men lackar jag, och sen så börjar jag tjafsa med Mattias och säger, jag orkar liksom inte hålla någon fasad för någonting den här morgonen. Så jag är bara så här, jag bara, han bara, du är ond. Jag bara, vet du, jag önskar att jag hade varit så jävla mycket ondare. Ändå bra filmreplik.
Alltså,
så här, mot mina män.
Ja.
Han bara, och sen när vi skulle gå, han bara, Vanheden, du vill ha en liten puss här. Nu är det bra, jag älskar dig typ. Jag gjorde så här på sidan nu som kvinnor gjort hela tiden. Mot kind. Han var bara inte synd, var bara glad nu. Jag bara, men Vanheden, spela in jag så länge. För jag var så jävla irriterad. Jag bara, älskar dig, saknar dig. Han bara, Vanheden kom tillbaka, allt är förlåtet.
Jag önskar att jag hade varit så mycket ondare. Ja, men det är min...
Det jag önskar väldigt, det.
Ja.
Jag önskar det på riktigt.
Jag håller med. Jag önskar att
min mamma
hade
varit så mycket ondare.
Ja.
För någonting händer, om man ser vårt liksom arv och miljö, så ser man en tydlig man ser en tydlig liksom riktningsförändring när min mamma träffar min pappa. Farmor är liksom, amen, farmor är farmor, adopterad, hade inget egenvärde, man kollar på bilder, hon tittar alltid bort liksom. Ja, men hon gjorde så gott hon kunde efter den tidens mått liksom. Men mamma är uppväxt med liksom mormor Kajsa, så svinsmart och parant och duktig, och översmart morfar Erik. Alltså så här, det var ordning och reda och det var plugga på fredag. Så här, ja men det, liksom, det var en intellektuell, smart, driftig familj. Liksom. Och så träffar hon Vanheden Köris. Ja men du vet, på någon liksom, så snygg som en gud och charmig. En liksom översnygg Vanheden. Också en stjärna inom sitt gebit liksom. Ett underbarn inom journalistiken. Och hon är 19, han är 23, han säger tjena. Han bjöd inte upp, han råkade bjuda upp fel. Och bara säger, du har brutit benen Neta. Vill du dansa med mig då? Ja men en klassisk Vanheden-kommentar. Fast Vanheden har i och för sig ingen självförtroende.
Vad ska man säga? Spelat själv.
Väldigt dålig självbild. Ja. Men jag tror pappa hade bra självförtroende. Alltså,
ja.
Han var älskad av en hel stad, Katneholm. Och sen liksom så bara försvinner mammas klara inställning till sig själv. Liksom. Och sen är det så här pappas liksom dyss och pappas bla. Men det är också så här, hon var barn av sin tid också liksom. Det var ju 70-talet och...
Men det var väl lite vad som förväntades av kvinnor. Och jag tänkte på det också.
Fast vadå, om man tar mormor till exempel. Erik drack ju en snaps för mycket någon julafton. Då sov ju hon inte inne hos honom.
Nej.
För att hon var irriterad att, hon, liksom, att pappa och morfar hade druckit på någon extra snaps.
Och då kan man inte skylla det på det.
Nej,
heller.
Det var så här, liksom, hon var stenhård. Hon skötte allting med, liksom, hon var varm och gullig, men det var så här, kom inte hit och så här, playa mig, eller det finns inga utrymme för att inte sköta sig när vi är två hårt arbetande människor och liksom bla bla. Så att mamma bara så här, seglade bort från det där totalt.
Men kan det ha varit som en vad ska man säga, någon typ av trots eller en sån där överslagshandling att säga, gud jag orkar inte vara där duktiga. Hon kanske tyckte att det var lite skönt att bara få ha det så här lite loosen up, att saker och ting flöt och den här, det löser sig inställningen som din pappa ändå får sägas ha drivit hårt som det var ärvt då därifrån, att hon kanske tyckte det var härligt. Eller tyckte du att hon verkade olycklig i det? Eller tyckte du att hon
kände... det måste jag nog ändå säga att jag tycker. Men det som händer när man träffar en människa med någon form av bokstavskombination som har de här starka energierna som initialt är jävligt härliga att leva med. Och det kan jag också känna när man, människor som dras till mig eller jag dras till dem och liknande. Det är något härligt i det, men det finns liksom ingen så här framåtänkande så här... Skulle den här personen passa mig eller är det här jävligt dumt att ge sig in i en relation med någon som är som en själv igen? Jag tror att hon hade svårt att ta sig ur det. Liksom blev hon gravid direkt. Och, en klassisk kvinnofälla liksom.
Fast, ja, eller en människofälla. För det är ju som du säger, när någon, jag älskar ju Tommy Hellstens definition av medberoende. Att någon som agerar med stark intensitet liksom... Att medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som man hamnar i när man lever nära en företeelse eller en person som agerar med så stark intensitet så att vi liksom inte kan låta bli att dras in i då till exempel ett dysfunktionellt beteende som du säger med någon som har en så här bokstavskombination eller någon annan typ av...
Det är inte
så här
att de visar det första fyra månaderna liksom.
Nej, eller gör de det så kanske man bara... För jag menar, det finns ju en extremt så här charmig och tilldragande sida av den typen av levande sida som man bara älskar att åka med.
Ja, och att man blir så åtrådd och älskad som första sekund. Man bara säger, men what's in it for me?
Men sen när man börjar försöka bromsa eller försöka hitta, det är i alla fall ganska lätt
på smällen.
Att förlora sig själv i det liksom. Ja.
Vi pratade
och
om det
sen
förut.
Åker man ju med, och så åker man med och sen så helt plötsligt bara åker man in någon annans tåg. Vilket ju, det är svårt att hoppa av då, speciellt då i relationen kvinna till man. För att det är på något sätt så här, ja vi lever i patriarkal värld och det är liksom på något sätt också accepterat för en kvinna att åka med. Ja, det där tror jag man ska ställa sig frågande till många gånger under livet. Så här, var är jag nu? Typ, åker jag med? Eller driver jag själv? Mm. Och det behöver inte alltid vara fel att åka med. Det kan vara jätteskönt att hänga med. Men om hela ens liv bara har varit liksom att få vara liksom bihang och få hänga med i någon annan så här galna, det tror jag inte är ett helt liv alltså.
Det tror inte heller. Då kanske man ska fråga sig själv varför man inte har något inre driv eller någon inre kompass.
Ja, är det att man inte klarar för att någon annan bara tar över? Lever man tillsammans med liksom en elefant i vardagsrummet som tar all energi som man inte klarar av och hoppa av det rusande, skenande tåget? Eller är man bara liksom... finns det några andra skäl till det? Hur som helst, jag fattar verkligen den där känslan av att jag önskar att jag hade varit ondare. Att så här... det handlar ju inte om det egentligen. Det handlar ju om att en vilja att sätta gränser. Och det är det som är så jäkla hemskt. Att vara kvinna. Så, här, så fort man sätter ner foten så är det någon som är så här. Vadå? Är du sur? Mm. Är du arg? Bara, nej, det är inte. Jag ville bara liksom... Där gick gränsen va? Nu tycker jag att du får plocka upp lite här hemma. Mm. Då
the
är man
back.
The bitch is back. Att liksom, så fort man sätter en gräns eller ställer någon typ av krav så är man så här, då är, tolkas det som att man är sur. Det finns bara två lägen. Antingen så är man accepterande och bara kör över mig, gör vad du vill med mig. Då är man snäll. Eller så börjar man ställa lite krav och då är man en bitch liksom. Vilket ju är så här, jag tycker Greta Thunberg sammanfattar det så jävla bra. Hur jävla provocerade män blir på henne alltså. För att hon vägrar att behaga, hon vägrar att spela på så här gammalt, hedligt, kvinnligt, sexuellt, erotiskt kapital. Mm. Hon bara står där helt osminkad, vägrar göra sig snygg överhuvudtaget. Hon bara körs ner. Hon ler inte. Det är alltid så en kvinna som syns på bild eller i något jävla sammanhang. Ska alltid så här smila in sig lite flickaktigt, insmickrande. Och så ska man ha gjort sig lite vacker. Och så ska man stå liksom, man ska ha ett kroppsspråk som signalerar ofarlighet och flickighet liksom. Och sen så ska man be om ursäkt för att man tar plats. Och hon gör bara inte det, utan hon bara går rätt upp där. Hon går rätt på liksom affekter som män inte accepterar hos kvinnor. Hon är förbannad och besviken och gråter till och med över det. Den här besviken som alla jävla gubbar. Och sen vägrar hon liksom, som sagt, att vara insmickrande och gullig.
Män som hatar även nu kvinnliga barn.
Ja, och även kvinnliga barn. Liksom, så fort man inte spelar på de gamla så här, hederliga kvinnliga... strängarna, då blir man så här tusenfalt bestraffad och hatad. That's life. Men, och där avslutar vi.
Men det är sista grejen,
så ja, jag önskar att jag hade varit ondare.
Jo, men jag också förstås, någonting som gör mig både besviken och som jag förstår, man tänker Michelle Obama som åker runt på sin världsturné, skriver sin bok, och jag tycker så här, aha, du liksom, du fick hela det här fönstret och du öppnade bara det på glänt. Du sprayade lite sån här julspray på och bara satt ändå och pratade om hur du gjorde din hud liksom.
Vårdsrutin.
Precis. Men då är det lite så här, antingen det som händer för både kvinnor och män när någon inte är behagfull som Greta. Mm. Även fast hon är så ung så är hon sånt jävla hot både mot kvinnor och män.
Mm.
För att det är så här, hur ska nu spelreglerna vara?
Hon har liksom helt skakat om det.
Precis, så då väljer Michelle då på att sälja massa böcker och få massa kvinnor som kommer och kollar och tycker att hon är lagom bitchy och lagom progressiv och lagom liksom bitchy liksom.
Det är lite som jag gör nu.
Ja, lagom,
Nej, men man orkar inte alltid, och det får man respektera. Jag tycker inte heller att så här, man orkar inte vara så här lady damer, man orkar inte gå omkring och vara förbannad, för att du kommer mötas av extremt mycket hat och hot och skit då. Alltså titta på Greta, det är så här, jag säger också att så här, nu har ju hon nått fram extremt mycket, men det kanske inte, man ska också fråga sig, vad är ändamålet med det jag gör? Vill jag nå fram och nå ut, eller vill jag liksom provocera, eller vill jag sälja böcker, eller vill jag bara liksom försöka göra min röst hörd utan att liksom utstå en korsfästelse. Hur står jag menar?
Jag fattar. Alltså,
jag har full respekt för det efter 20 år i den här branschen, att man kanske inte pallar stå där som Greta. Utan sen börjar man spela med, för att man orkar inte med det där hatet och skiten och så här, den massiva liksom shit amount som översköljer en. Jag förstår det.
Får se om Sanna Lundells Bitch is back om ett tag.
Kanske.
Lyssna på pausmusik.
Tack för att ni lyssnade.
Nu kommer det vara så att den här podden blev liksom lite en blandning av Djävulsdansen och Inte din morsa. Så den kommer läggas ut på båda ställena. Hoppas ni lyssnar. Puss och kram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.